Jag är enveten som synden. Jag tänker leva varenda sekund i resten av mitt liv också. Jag har sagt till mina barn att jag ska stå upp och dö och ramla som en fura. Aldrig ligga i en säng.
Har du gjort någonting med dig ändå?
Jag gjorde så att jag bryr mig ännu mer om... Jag bryr mig mycket om människor förut, men nu bryr mig ännu mer om människor förut. Man ska inte vara så som de är, utan man ska vara tvärtom. Man ska vara hjälpsam, trevlig och bidra till samhällets bästa.
Du har lyssnat på Kaliber med mig, Ola Sandstig. Den före detta enhetschefen skriver till oss att hon har gjort vad hon kunnat utifrån sitt mandat. Hon anser att åtgärderna inte räckte till och hon ville att personalgruppen skulle splittras mycket tidigare. Vi har också hört av oss till flera anställda som tvingades sluta. En har svarat och hon säger att hon skötte sitt jobb. Stödpedagogen Gällena heter egentligen något annat och rösten är utbytt. Producent Annika H. Eriksson, slutmix Gustav Wilhelmsson.
Det här är P1, klockan är 2.
Israel kommer inte att låta organisationen Freedom Flotillas fartyg som seglar mot Gaza att nå fram. Det säger Israels försvarsminister Katz enligt flera nyhetsbyråer. Han säger sig även ha gett instruktioner till militären om att stoppa fartyget, det rapporterar Reuters. Ombord ska nödhjälp finnas och flera aktivister, bland andra Greta Thunberg. Men det är inte fastslaget vad som finns ombord i form av nödhjälp. Sverige nu. En man har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en man i 20-årsåldern hittade skadad utomhus i Märsta norr om Stockholm tidigt i morse. Den gripne ska nu förhöras. Och den skadade mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Snart är alla Sveriges kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre, men förberedelse pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till, bland annat i Forsmark där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de sex utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter, i det här fallet reservaggregat, om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
Reporter Olof Winblad. Olyckan igår när en flicka föll ur en åkattraktion i Gustavsberg på Värmdö berodde på ett handhavande fel, uppger det ansvariga företaget för P4 Stockholm. Flickan ska ha fallit drygt en meter och var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus med ambulans. Och polisen utreder händelsen som bland annat vållande till kroppsskada. Västra Götalandsregionen varnar för bluff-sms som ser ut att komma från Närhälsan eller Regionhälsan, rapporterar P4 Göteborg. Regionen har gjort en polisanmälan efter att ha uppmärksammats om sms:en under helgen. Och i en uppmaning i sociala medier skriver regionen att man inte bör klicka på några länkar i sms:en. Och det avslutar Ekot 3:02 med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Om en liten stund om världens första transsexuella rockstjärna. Och i dagens dokumentär om en timma.
P1 dokumentär.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Och som sagt här i P1 efter tre nyheterna. Men närmast ska vi lämna plats för Susanne Ljung och de andra. Varsågoda, här är veckans stil.
Kläddig storblond peruk, sönderrivna strumpbyxor och rött läppstift. Så kastade hon sig ner på golvet, sprattlade med benen och avslutade showen med sin signatursång If you don't wanna fuck me baby, fuck off. Vi talar förstås om Jane County, världens första transsexuella rockstjärna. Hon blev också en av de mest provocerande, rent generellt. Men idag betraktas Jane County med all rätt som en pionjär, en banbrytare och en levande legend.
Utan Jane County hade vi inte haft hela 80-talet när manliga rockstjärnor hade högre stilettklackar än sina flickvänner och när alla sprang runt i pudelpermanente, leopard tights och chockrosa läppstift. I think I said fuck off. I
know I said fuck off. Did I say? Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi ta en titt på en artist som banade väg och fick en hel del andra artister att våga ta ut svängarna under den begynnande glamrock-eran, Jane County. David Bowie var en av dem som lät sig inspireras. Pete Burns i Dead or Alive var en annan. Jane County säger att ett av hennes mål var att starta ett band som skulle vara chockerande och upprörande, outrageous. Jag ville få Alice Cooper att framstå som en nunna, som hon säger. Det kan man lugnt påstå att hon lyckades med, för ingen kunde som Jane County blanda glammy rock med burlesk, crossdressing, fulmake och texter som till stor del, för att inte säga största delen, innehöll sexuellt laddat innehåll. 1970-talets glamrockar var rent generellt inga blyga violer och spelade en hel del på dekadans och sexuell tvetydighet i sin image. Men ingen av dem var i närheten av Jane Countys fantasifullhet och gränslöshet. Hon kunde till exempel uppträda en klänning tillverkad av upplåsta kondomer och hade på sin repertoar låtar med titlar som Stick it in me, Fucked by the devil, Prostitute with a parachute och många, många fler på liknande tema. Det är förstås en av anledningarna till att Jane County inte fick någon radiohit och aldrig nådde fram till den riktigt stora och breda publiken. Men den låttitel som allra mest förknippats med Jane County är Man Enough to Be a Woman. En förhållandevis lugn och eftertänksam låt i vilken hon beskriver hur hon vacklat mellan könstillhörigheterna men vägrar låta sig kuvas för att passa in i de rådande normerna. Man Enough to Be a Woman är också titeln på hennes självbiografi som publicerades 1995 men som återutgavs 2021. Men första gången som världen fick möta den här färgstarka individen var inte genom musik utan teater. Under det tidiga 1970-talet var med ett flertal föreställningar som tände på den goda smakens gränser. Hon spelade bland annat i Theater of the Ridiculous, en teatergrupp i New York som målmedvetet gick in för att chockera publiken genom att krydda föreställningarna med nakenhet, obsceniteter och perversiteter och annat smått och gott. Där fick Andy Warhol upp ögonen för Jane County och gav henne rollen som den bitchigt blonda stjärnan Vulva Lips i hans pjäs Pork. Den sattes även upp i London våren 1971 och skrämde vettet ur brittiska kritiker som kallade både den och karaktärerna för avskyvärda. väsentligt mer intresserad och fascinerad blev emellertid en långhårig hippieliknande artist och hans fru, David och Angie Bowie. De blev kompisar och Jane Counter blev till och med senare signad till Bowies managementbolag Main Man, men hölls på halster. Det blev inga skivor gjorda där. Men många av Jane Counters idéer i fråga om gränsöverskridande stil kom att inspirera andra. En som länge sett upp till Jane County, artisten, författaren och grundaren av dragteatersällskapet bland drakar och dragqueens, Petter Wallenberg. För honom är Jane County en levande legend och ikon som haft stor inverkan på hans liv. Han anser att hon är glamtrashens urmoder, en stil som hon själv var med och formade långt innan den ens hade ett namn. Med sitt kletiga smink, färgstarka peruker och punkiga råhet vänder upp och ner på vad kön, stil och skönhet kan vara.
Jane County ser ut som en blandning mellan en massmördare och Marilyn Monroe. Det är liksom en sorts femininitet som inte på något sätt är mjuk och vän, utan det finns en farlighet, en aggressivitet under ytan. Och en punkig trashighet där det handlar inte om någon sorts tillrättalagd estetik, utan det handlar om att smeta på sminket, rufsa till peruken, slita sönder kläderna och se ut lite som att man har spenderat en hård natt på reperban.
Jag har ringt upp ett av Jane Countys riktiga hardcore fans, Petter Wallenberg.
Det är en look som vänder upp och ner på vad som är fint, vad som är feminint, vad som är maskulint och inte. Och jag kan tänka att hon ibland påminner mig lite om den här massmördaren i När lammen tystnar, som bara, it puts the lotion on its skin or else it gets the hose again. Det är liksom lite scary med Jane County, och det är det som är fantastiskt, för det är inte en typ av femininitet som är till för att tillfredsställa andra.
Okej, och glam trash, vad är det egentligen? Vad definierar den stilen?
Det handlar ju om att göra det fula till någonting fint och göra det fina till någonting fult. Jane gick ut i ett par stora löspattar och liksom satte på sig alla peruker samtidigt. Det handlar ju om att more is more, och för mycket av det ljuva kan vara alldeles underbart.
Jag går ju igång bara av att höra glam trash. Varför är det så nice att vara trashy, tror du?
Trashighet är ju otroligt befriande. Det är ju ett sätt att ge fingret åt att allting ska vara så perfekt hela tiden. Och från en svensk kontext så är ju trashighet och trashkultur otroligt befriande. För det är ju ett sätt att liksom bara smutsa till den här perfekta fasaden och smeta ut läppstiftet, ha lite roligt, vända upp och ner på hierarkierna, gör kungen till clown, gör horan till drottning. Trash glam är att vända upp och ner på verkligheten och säga det finns ett annat sätt att leva på.
Du, finns det någon Jane County look eller grej som hon har gjort som etsat sig fast lite extra hos dig då?
Det som jag skulle säga är liksom Jane Countys eftermäle, det är väl liksom att hon startade hela den här androgyna genderbending-grejen som David Bowie inspirerades av, som glamrocken inspirerades av, som Boy George inspirerades av. Utan Jane County hade vi inte haft hela 80-talet. Epoken när manliga rockstjärnor hade högre stilettklackar än sina flickvänner, och när alla sprang runt i pudelpermanenter, leopard tights och chockrosa läppstift. Hon var som en buljongtärning som låg och kokade i grytan och såg till att popkulturen blev det det blev. Och det roliga är att om någon skulle säga det till henne så tror jag hon skulle bara säga fuck off.
One, two, three, four!
Du har ju träffat henne, eller hur?
Ja, jag har träffat Jane County. Det var en vårdag i London 2005, alltså 20 år sedan, när jag var en ung, liten punkig, dragig person som idoliserade Jane County. Och hon satt i en pub och pratade om sina memoarer och pratade om punktiden. Och jag minns att hon kändes inte helt bekväm med att ha unga fans som jag och min kompis. Men ja, hon kändes inte som att hon var en natural born idol, så att säga. Jag tror inte hon var riktigt bekväm, är riktigt bekväm med att vara beundrad och liksom dyrkad. Och det är väl ännu ett lager av komplexitet som kanske också har gjort till att hon är mer av en outsiderfigur.
Minns du hur det kändes? Men du säger att hon kanske inte var helt bekväm. Men hur var det för dig som ett fan att gå in på en pub och träffa henne?
Det var ju fantastiskt att träffa Jane County, därför att hon är den sista länken till den eran. Och att träffa henne är ju att träffa en levande legend. Men samtidigt är hon ju bara människa. Hon stod där i en liten rosa peruk och en liksom lite halv tråkig high street dräkt som en tant skulle kunna ha på sig. En punkig tant må hända, men ändå lite alldaglig.
Minns du vad du hade på dig när du träffade henne? Var det något du tänkte på när du skulle dit?
Ja, jag hade på mig så här pärlhalsband, så hade jag sminkat ögonen med så här jättesvart eyeliner flytande och så liksom hade jag någon sorts Musse Pigg attiralj också. Jag försökte väl vara lite sassy när jag skulle träffa Jane. Men jag minns att jag kände att hon inte riktigt gillade det. Att hon tyckte lite så här, men gud, vad är det här? Jag tror inte Jane var superimponerad av min look. You ain't nothing. Just a cold turn. Det jag inspireras av och alltid har inspirerats av Jane County och de andra Warhol-stjärnorna och de andra underground-ikonerna är att göra sitt eget liv till konst. Att livet och hur man lever sitt liv är en del av den konst man skapar. Det vill säga, man kanske inte blir rik. Man kanske inte ens får den ära eller cred man förtjänar. Men det sätt man har levt sitt liv på har varit ett form av konstverk. Man är ett levande konstverk genom att man har vågat spränga ramarna.
Tror du att hon förstår hur mycket hon har gjort?
Jag tror att Jane County var arg och bitter över att David Bowie snodde så mycket från henne. Och att hon inte fick det hon ville och inte blev den stjärna hon skulle bli. Men jag tror ändå att Jane County fortsätter som hon alltid har gjort. Hon kör på. Hon vänder upp och ner på smakhierarkier och vad som är fint och fult än idag. Det är jag helt övertygad om. Jag tror inte att hon sitter och är bitter över det som hade kunnat varit. Utan jag tror att hon kör på. Det är liksom the spirit of Jane County. Det är så här, if you don't want to fuck me baby, fuck off.
Jane County föddes som Wayne Rogers i Atlanta, Georgia 1947. Redan som liten gillade Wayne att bära klänning och läppstift och hamnade i trubbel. Och som många andra som ville fly från fördomar flyttade han till New York i slutet av 60-talet och började hänga med likasinnande på baren Stonewall och på Andy Warhols Factory. Och framförallt på Max's Kansas City, en nattklubb och samlingsplats för massor av musiker och blivande rockstjärnor. Alla var där. Iggy Pop, Lou Reed, Patti Smith och New York Dolls var stammisar. Jane, som då fortfarande hette Wayne, älskade rockmusik och startade 1974 bandet Wayne County and the Backstreet Boys, inte The Backstreet Boys, och spelade ofta på Max's Kansas City och rockklubben CBGB's. Men det var i London som Jane County mötte den mest uppskattande publiken tack vare punken. Den karvade ut en plats åt mig, som hon säger. 1977 gick flytten dit och bandet Wayne County and the Electric Chairs bildades och framförde den ena efter den andra låten med provocerande titlar och texter, eller blatantly offensive, som en EP med låten Toilet Love hette.
When I make it with you, that's lightning and that's thunder. Toilet love. I love it when you make it with the
1979 bytte Wayne namn till Jane. I London mötte hon också regissören Derek Jarman som gav henne en roll i sin film Jubilee som är späckad med kända punknamn från tiden. Men när punken började ebba ut så flyttade Jane County istället till Berlin där hon fick en roll i den tyska musikalfilmen Stadt der verlorenen Seelen, de förlorade själarnas stad av Rosa von Praunheim. Det är idag en kultförklarad film som har beskrivits som a campy cabaret movie och en queerpunk musikal. Många av rollerna spelas av drag queens och transsexuella och som sagt av Jane County som säger sig föredra att vara mitt emellan. Men oavsett var eller i vad som Jane County uppträder så är det svårt att slita blicken från henne tack vare hennes yviga plastik och mimik. Men så är ett av hennes mest utmärkande draget sinne för humor och komisk timing. Hon har alltid haft en räv bakom örat och en glimt i ögat. En samtida transpionjär i supermodellen Alex Consani, också hon är kvicktänkt med rapp och rolig tunga. Hon började som modell redan som 12-åring och blev därmed den yngsta transgender-modellen genom tiderna. Idag är hon 21 år och förutom att ha promenerat på catwalken för märken som Tom Ford, Chanel, Versace, Alexander McQueen och Victoria's Secret så har Alex Consani ungefär 5,5 miljon följare på TikTok. Och förra året blev hon den första transkvinnan att vinna pris som årets modell vid British Fashion Awards.
The 2024 Fashion Award for Model of the Year goes to Alex Consani. I'm the first trans woman to win this award. But I can't accept this award without thanking those that came before me, and specifically the black trans woman that really fought for the space that I'm in today. Dominique Jackson, Connie Fleming, Aaron Rose Phillips, and countless more, you fought for the space that allowed me to flourish today, and I'm eternally grateful for that.
Publiken jublar när supermodellen Alex Consani tackar de transkvinnor som banat väg inom modellyrket. De som gjort att det är möjligt för henne att blomma ut idag. Och det är inte bara på catwalken som Alex Consani blomstrar. På sitt TikTok-konto har hon parallellt med att vara en klassisk skönhet i modekampanjer ägnat sig åt ganska avancerade sketcher. I en TikTok imiterar hon fransk brytning, krummar med ryggen och grimaserar. I ett annat klipp låtsas hon vara fastbunden vid ett träd. Hon skrik sjunger medan förbipasserande ser förbryllad ut. Och i ett tredje klipp drar hon ett skämt om att hon vill att följarna ska hjälpa till att lista ut om det brinner i hennes hotellrum.
Does anyone know what fire alarms sound like in France? Do I need to evacuate? Comment below.
Alex Consani har uppmärksammats och hyllats för sin fysiska humor. Och förra veckan var hon gäst i modepodcasten Fashion Neurosis. Och där berättade hon för programledaren Bella Freud att inspirationen bakom hennes avancerade sketcher kommer från Monty Python.
I definitely feel like I mirror that kind of comedy where it's like, yeah, I'm really giving Monty Python Flying Circus. Mm. And like, that's what comedy is. That's what being funny is. It comes from how you carry yourself. It's not just about what you say, you know?
Yeah.
Den humoristiska supermodellen Alex Consani är idag mycket flitigt anlitad i branschen. Och hennes alldeles egna skapelse, det vill säga det lättsamma och roliga TikTok-kontot, är enligt vissa en viktig väg för modehusen att få kontakt med en yngre målgrupp. Men det är ganska nytt att modeller i modebranschen har stora egna plattformar och själva styr sitt narrativ. Tidigare var det agenturernas uppgift att bygga modellernas persona.
Förr så hittade man ju mer på en personlighet till modeller, som att Iman hittades på savannen etc. Vilket ju absolut inte stämde. När hon egentligen väl, tror jag, var en student och hennes pappa var diplomat i Paris eller liknande.
Mattias Fältmarsch är agent på modellagenturen Nisch i Stockholm. Han berättar att det tidigare, under supermodellen Imans tid, alltså var vanligt att agenturerna skapade modellpersonen.
Man skapar ett modellnamn som de kallades inom branschen och liksom en story bakom det. Bara för att skapa en image, vilket det gör man inte riktigt, eller det gör man aldrig längre. Nu försöker man liksom sälja en riktig person helt enkelt. Och inte en skapad.
Det är många som har uttalat sig om att det här med humor, att det blir allt viktigare för modeller. Är det någonting som ni har sett också?
Ja, personligt definitivt. Liksom, det finns ett större intresse vem personen bakom ansiktet på något vis är. Men personligheten är liksom en del av själva bokningen. Att man bokar en person som vet att har en viss following och att den personen antagligen kommer posta från backstage eller sen reposta deras jobb som de oftast också får betalt för att göra.
Mattias Fältmarsch har märkt en skillnad, att det idag av kunder oftare efterfrågas att modeller är utåtriktade och roliga. Och Alex Consani är ett bra exempel på den här nya trenden.
Hon har ju en väldigt stark personlighet. Hon är väl också den första som använder den på ett, kan använda sina sociala medier till att stärka den på ett sätt som inte riktigt är gjort innan. Just för att hon använder humor till en så hög grad, och det tror jag aldrig gjort innan. Och jag tror också det har lett till hennes popularitet. Hon är väl liksom en dröm för vår era på något vis, där TikTok framförallt är viktigt, och att hon har en stark personlighet, snabbtänkt, liksom kvicktänkt, gör roliga clips.
Alltså hon måste ha ritat om kartan väldigt mycket för vad en modell kan eller ska eller känner att den borde vara.
Jag tror det, och det kan säkert också öka pressen på folk som kanske inte är helt bekväma med sociala medier. Och många modeller vill ju inte ens ha det, och det gör att det är också väldigt mycket svårare för dem att bli bokade till vissa typer av jobb. Och om man inte har en online presence så är det svårare just nu. Eller en jätteutåtgående personlighet, om man är mer reserverad eller vad ska man säga, lugn personlighet, så är det lite svårare just nu.
Har du hört några modeller beklaga sig då över att så här, åh nej, den här nya tiden, jag passar inte in, eller jag är för blyg? Eller?
Ja, hela tiden. Det är ju många som känner press på sig att jag måste posta något, borde jag posta något, borde jag ha TikTok, borde jag synas mer på Instagram? Men alltså, vi pressar heller aldrig någon att göra det, för att jag vill att man ska vara bekväm, göra det om man tycker det är kul, för det syns också man. Det syns väldigt tydligt för de som är i branschen när det är en Instagram som är styrd av agenten eller agenturen, eller en TikTok där det liksom förplanerat och att det inte känns
autentiskt.
Ja, precis, och då har det oftast motsatt effekt om man känner att det här är för inövat.
Men så man kan säga att ert jobb här har blivit mer att också guida och peppa och stötta kring hur modeller ska bygga upp sin egen persona på sociala medier.
Vi ger ju absolut råd, och liksom, vad det är bra att posta, när det är bra att posta.
Och ni ger råd. Ja. Så det är liksom en del av jobbet?
Ja, absolut.
Kan man säga att det är Alex Consani, tror du, som har varit en stor del av den här utvecklingen eller förändringen?
Jag har ingen data på det, men absolut, jag tror att det absolut är en del av det. För att hon har gjort det så bra, och hon har lyckats bygga sitt varumärke så starkt, vilket har lett till att hon liksom jobbar med väldigt bra kunder, också stora pengakunder. Också att det har lett till en annan form av medier, som att intervjua folk på röda mattan och liksom sånt har inte vi sett för de flesta modeller sen. Ja, men 90-talet, supermodellerna och det. Eller inte till den här graden. Och jag tror att det säkert det har eskalerat utvecklingen.
Idag säger sig Jane County har lugnat ner sig lite, även om hon ganska nyligen släppte en ny låt tillsammans med transpersonen M. Taylor med titeln I Don't Fit In Anywhere, med vidhängande video som innehåller folk som dricker sprit, röker på och ägnar sig åt oralsex i en kyrka. Men numera är hon tillbaka i hemstaden Atlanta, där hon bor tillsammans med ett gäng katter. Och en stor del av tiden ägnar hon sig åt att måla tavlor. Nyligen visades Jane Counters konst i en utställning på The Emory Visual Arts Gallery, ett konstgalleri som hör till ansedda Emory University i Atlanta. 18 färgsprakande målningar ställdes ut, och den första tavla som mötte besökarna var en av Jane Counters många målningar av trojanska hästar.
They're Trojan horse paintings. They're funny. They're kind of, do you know My Little Pony?
Yeah, of course.
Oh, the cartoons, they're not, her Trojan horses, they're not sleek like a Greek sculpture. They're a little goofier, they're boxier, they're cartoonish. They're a little more like My Little Pony meets a Doomsday Project.
Curatorn Daniel Fuller beskriver Jane Countys målningar av trojanska hästar som ett möte mellan My Little Pony och domedagen. Hästarna är färgglada och naivistiska och har tuppkamsliknande manar där de svävar omkring i psykedeliska landskap fulla av fjärilar, svampar, hus och mystiska figurer.
It was funny because the exhibition itself, it was almost like this Trojan horse, right? Where it was like she came into this beautiful campus via the paintings.
Daniel Fuller liknar utställningen som han kuraterade på The Visual Arts Gallery Atlanta vid just en trojansk häst. Den gränsöverskridande och subversiva punkrockaren som med hjälp av sina målningar tar sig in på det ansedda universitetets konstgalleri.
If you Google image Jane, right? Like you're gonna see some crazy stuff. You're gonna see her on stage. You're gonna see her with Warhol. You're gonna see her in the Warhol films. You're gonna see her like screaming. You're gonna see her in ripped clothes and like performing, being who she is on stage. But then cut to several decades later, she's having an exhibition inside a clean gallery space in a really beautiful university campus.
Det här var inte första gången som Daniel Fuller ställde ut Jane Countys konst. För några år sedan visade han hennes verk på ett annat, lite punkigare galleri. Då hade Jane County skapat vad Daniel beskriver som utsmyckade figurer någonstans mellan utomjordingar och egyptiska faraoner. Utställningen på Emory University var i jämförelse mer nedtonad.
And with this show, it was sort of the same music. It was still punk. It was still loud, but it was the volume was turned down so that you could hear the weird little details.
Daniel Fuller beskriver verken på den senaste utställningen som punkiga, men med volymen nedskruvad, vilket gjorde att de konstiga små detaljerna i målningarna framträdde allt tydligare.
But then once you got close, you realized that they were all a little crooked and everything wasn't as it first seemed. She just created this universe with all these little symbols, the crooked little houses, the cosmic mushrooms, the smoke that would come from the chimneys. They all look so ideal. And then you get in close and see the details and realize like, hey, wait a minute, there's something off here.
Svamparna, figurerna, de små husen med rök ur skorstenarna. På håll såg det nästan idylliskt ut. Men ju närmare målningarna man kom, desto tydligare blev det att det var något som skevade.
You might even think like, oh, that, you know, that looks like a neighborhood I would want to live in, right? But in reality, they were like these these like hallucinogenic queer punk suburban houses.
Utställningen som fick namnet Jane Countys Electric Dreams öppnade i februari. Och på vernissagen sa en kollega exalterat till Daniel att alla som betydde något i Atlanta mellan 1978 och 1994 nu befann sig i samma rum. Drag queens, musiker, filmskapare, konstnärer, alla var där.
And to me it was this really cool sort of melding of worlds, right? Of like all these super interesting folks from a few decades ago meeting with young artists that go to our university. It was very cool.
På vernissagen minglade alla de här människorna med Daniel Fullers unga konststudenter. För många av dem var Jane County en ny och fascinerande bekantskap.
At the opening night, a group of students came up to me nervous and they were like, hey, are we allowed to talk to her? I said, yeah, of course you are. And they're like, well, we didn't know because she's famous. We all Wikipedia'd her before the opening and we can't believe who she is and what she's done.
Under kvällen kom några av Daniels studenter fram till honom och berättade att de hade läst på om Jane County och hennes karriär. De kunde knappt ta in allt hon gjort i sitt liv och var nu osäkra på om de skulle våga prata med henne.
And to me it was this really cool thing of like, these kids that are 19, 20 years old, like learning about her through this exhibition and thinking of her having the same sort of admiration that I have.
And did they talk to her in the end?
They did. And they talked to her for quite a while. She was very generous.
Daniel kan förstå studenternas reaktion, för han är själv förbluffad över allt som Jane County varit med om i sitt liv. Det är som att hon levt flera stycken.
It's like it's so few people get to live one of those scenarios, let alone time and time again. It's she's just led this really fascinating life, and I think it's led to this sort of like I need a little me time to just be out here and make these paintings.
Daniel Fullers intryck är att Jane County idag lever ett ganska stillsamt liv i en lugn förort ungefär en halvtimme utanför Atlantas centrum. Hennes hus är fullt av katter och konst och tvn står alltid på med historieprogram om antikens olösta mysterier. Allt hon varit med om i sitt liv, allt hon upplevt, det hamnar idag i hennes konst, tror Daniel Fuller.
And I think all that life experience has just gone into these things that are so weird. They're so weird and cool and fun and inviting and bright and scary all at the same time.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi smör programmet är producent Erik Schelin, reporter Samanda Ekman och Petrina Hinas. Tekniker är Christer Orteg och Gustav Sondén och programledare jag Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Här är tips om en serie som har premiär imorgon måndag här i P1.
Min kompis, han brukar köpa snabbmat. Det tar han på delbetalning. Han bara beställer maten och så trycker han klarna, sen får han en faktura.
Svenskarna är ett av de mest belånade folken i världen. Och aldrig tidigare har så många skulder gått till kronofogden.
Jag har ju en kompis som handlar väldigt mycket och hon var ju liksom ganska nära på till och med hamna hos kronofogden liksom, för att hon inte riktigt hade råd att betala av det då. Men typ parfymer, kläder, smink, ja, skor.
I den här serien undersöker vi vilka vinnarna och förlorarna är i skuldsamhället.
Den var liksom delbetalning på ett halvår eller något sånt. Bara standard. Varför ska jag göra det? Det var faktiskt någonting som bara kändes jätteskevt, att lån ska vara liksom så här standardvalet.
Skuldsamhället, ny serie i 6 delar. Första delen, pantsatt framtid. Imorgon förmiddag efter 10 nyheterna i P1. Nu dags för ett nytt avsnitt av podden som studerar vårt inre.
I hjärnan. På Louise Epstein.
I natt drömde jag om en vit häst som galopperade efter en långhårig ko och hennes kalv. Jag tänkte, de kommer aldrig få varandra. Hästen är ju häst och kon ko. På avstånd såg jag ett gult hus och terrängen var otillgänglig för mig, men inte för hästen. Försöker drömmen berätta något för mig, eller är den bara en slumpmässig bearbetning av sånt jag upplevt? Ja, vad kan vara bra att känna till om drömmar för att ha glädje av dem?
Gäst är Pontus Wasling, hjärnforskare.
Berättar du om dina drömmar för dina vänner eller låter du helst bli, Pontus?
Nej, jag brukar faktiskt inte göra det.
Inte ens för din fru?
Nej, jag har i perioder skrivit drömdagbok. Annars har jag ju tendens att glömma bort mina drömmar ganska snabbt, tyvärr. Men ibland så kan jag ju komma ihåg och kanske berätta lite grann. Men jag brukar inte mötas av någon större entusiasm.
Nej, men det är ganska segt att lyssna på någon som berättar om sina drömmar. Varför är det så?
Det är så oerhört konkret och tydligt när man upplever det. Men sen när man berättar det för någon så är det ofta en historia som inte riktigt har någon liksom punchline. Det finns ingen bra slutkläm på den.
Lite segt.
Ja, det handlar liksom inte om någonting.
Ibland gör det väl?
Ibland gör det, absolut. Och det kan finnas tvister och slut på en dröm, absolut.
Vi har fått många mejl om drömmar, så att i det här avsnittet så kommer vi besvara några av dem. Alltså Pontus, vad tror du det beror på att drömmar väcker enormt intresse?
De är ju så personliga, de är så verkliga, det är ju lika verkligt som verkligheten själv. De är så konstiga, de kan upplevas som symboliska. En del upplever ju sanndrömmar, att det är någonting som kommer att hända och slå in då. Ja, det är mycket mystik kring drömmar.
Vad är en dröm?
Det är någonting som skapas av vår hjärna och uppfattas precis som verkligheten själv. Och tittar man på hjärnan så är det samma delar i hjärnan som är aktiva under vakenhet som under sömn och dröm. När vi till exempel pratar eller ser någonting som rör sig förbi. Det är egentligen ingen skillnad mot det som händer i hjärnan när vi är vakna
Men vad är det senaste på forskningsfronten när det handlar om att besvara frågan varför drömmer människan?
Det kommer ju fler och fler nya teorier. En som är ganska ny det är att det kan finnas en associationsfunktion med drömmar.
Hur då?
Vi har massa erfarenheter från tidigare livet. Och så under dagen så har vi lärt oss någonting nytt. Och då kan drömmen ha en funktion att associera det med saker som vi redan vet sedan tidigare. Och vi kan se nya samband med det nya och det som vi redan vet då.
Så att det blir ändå någonting nytt där i drömmen?
Ja, det gör också att vi kan vara kreativa då i våra drömmar och komma på nya lösningar på.
Och vad tycker du att de här rönen säger om människohjärnan och psyket?
Det är att det verkar finnas flera olika funktioner med drömmar. Det verkar inte bara vara en funktion utan det är många saker som drömmar gör.
Men tycker du att drömmarnas funktion har blivit mer eller mindre begriplig på senare år med tanke på den forskning som har gjorts?
Ja, mer och mer begripligt skulle jag säga.
Men vad intresserar dig själv mest med drömmar?
Jag forskar ju en del på området. Jag försöker att förstå vad drömmar egentligen är till för.
Kommer vi få svar på det idag, tror du?
Ja, men delvis i alla fall.
Okej, då ger vi oss i kast med några lyssnarfrågor som har kommit om just drömmar. Är du beredd, Pontus?
Ja, visst.
Vår lyssnare Joel, han har skrivit ett långt mejl där han berättar om sin syn på drömmar. Där han är inspirerad av taoismens tro på andlig odödlighet.
Mm.
Vad säger du som hjärnforskare? Har taoismen något att bidra med när det handlar om att förstå drömmarnas funktion bättre?
Det kan vara så här med olika religiösa och filosofiska idéer om drömmar att det kan absolut finnas bra tankar där. Men inte så sällan kan det ju vara så att man ser på drömmar att de har liksom en övergripande funktion. Och så är det i flera religioner till exempel. Så absolut, det kan finnas bra frön där för att fortsätta och undersöka vad som händer.
Men du tror inte på att man bara reducerar drömmarnas funktion till en sak som det kan finnas då i vissa religioner, att man har en idé att nu handlar det om odödligheten eller något sånt?
Nej, det tror jag inte. Det verkar faktiskt finnas flera funktioner så att jag tror inte man ska avgränsa sig så.
Och sen avslutar Joel sitt meddelande så här. Har du någonsin drömt en dröm som slog in? Det händer mig ofta.
Ja, det här är någonting som jag ofta hör till exempel när jag föreläser om drömmar. Jag har faktiskt inte, tror jag, varit med om det själv. Men jag har hört många andra som har varit med om det. Eller upplevt någonting.
Och vad skulle det kunna bero på då?
Ja, det här är ju inget enkelt område.
Det kan bli flummigt.
Det kan bli flummigt, men det kan också bli vetenskapligt. Och om vi går in på det vetenskapliga spåret då, så kan det kan ju vara så här att det är så liksom tråkiga förklaringar som att det är en tillfällighet bara. Vi drömmer ju ändå mycket, uppåt 4-5 drömmar i alla fall, per natt. Och under en livstid blir det ju väldigt många. Och då kan det ju vara så att en dröm råkar handla om någonting som sen också inträffar.
Man kan det inte också vara intuitionen, att man har en känsla att det kanske blir så här så blir det så? För att intuition finns ju.
Ja, det gör det ju. Och det är ju egentligen att vi kan plocka upp signaler, intryck, när vi är i vaket tillstånd då, som vi inte riktigt tänker på. Och det där är någonting som skulle kunna bearbetas under en dröm. Om vi har upptäckt eller liksom läst av någons persons känsla så kanske vi kan drömma om det och det blir konkret. Och den personen gör någonting sen och då kan vi se det här som en sann dröm. Men det kan ju vara vårt icke-medvetna tänkande som har gjort
sen
det.
Sen handlar det väl lite om också hur man väljer att tolka saker. Alltså hur mycket orsaksbundna man vill se dem.
Ja, för det finns ju drömmar som är väldigt konkreta. Och det finns drömmar som vi kanske kan tolka att de innehåller någon slags symbolik. Och då kan vi tolka det som att symboliken är att någonting kommer hända och så hände det. Och då ser vi det som en sanddröm.
För så är det ju lite i Bibeln, du vet, i Gamla testamentet. Den välkända berättelsen om hur Josef blev frisläppt från fängelset när han lyckades tyda faraos dröm om 7 magra kor som åt upp 7 feta kor. Och han tolkade det då som att 7 års överflöd skulle följas av 7 års hungersnöd.
Mm, just det. Det där är ju någonting som förekommer på flera ställen, både i Nya och Gamla testamentet ju. Och det är ju gudomliga budskap och gärna om framtiden. Och ofta då liksom i en symbolisk dräkt, om man säger så.
Men när övergavs det här synsättet att drömmar faktiskt kan berätta något tydligt om framtiden?
Ja, i religioner så kan man nog inte säga att det har övergetts.
Men inom vetenskapen?
Redan Aristoteles på sin tid ifrågasatte om sanndrömmar fanns. Så att det har varit en tvekan till det under lång tid.
Ja, punkt.
En sak där bara. Man kan faktiskt hitta på nätet på de här 11 september-attackerna att det var en del som drömde om de här två tornen. Väldigt konkret. Och att det skulle hända någonting. Mer symboliskt då, att man liksom träffar någon som såg sorgsen ut. Och så hände detta dagen efter. Men det är frågan, är det här en tillfällighet bara? Och det kan det ju mycket väl vara. Min tolkning är väl att det skulle kunna vara en tillfällighet.
Men när du säger hitta på nätet, då ringer alla mina varningsklockor.
Ja, men det här är sånt som man kan läsa. Någon som skriver att min svärmor drömde det här och det här.
Ja, men det finns det inte riktigt vetenskapligt stöd för.
Nej, det är ju såna här anekdoter då som det kallas.
Och lyssnaren Anders, han undrar om det ligger något i Sigmund Freuds teorier om det undermedvetna och drömmarna. För på gymnasiet fick han höra att när man drömmer så uppstår det luckor till skiktet mot det undermedvetna så att saker därifrån kan bli medvetna.
Mm.
Ligger det något i det här eller är det här helt omodernt sätt att se på drömmar?
Alltså tanken här är ju också att det finns en symbolik. Nu kommer inte budskapen från någon gudom utan det kommer från det undermedvetna. Och anledningen till att det är förklätt så här, det är att vi skulle vakna annars. Det var Freuds teori. Om det blev så explicit då, så att alla de här önskeuppfyllelserna som vi har, om de skulle verkligen komma till liv i drömmen. Så då kan man säga att drömmar bland annat är till för att vi ska kunna sova. Men också ett sätt då för det här undermedvetna att skicka meddelanden i förklädd form, symbolisk form, till oss själva. Och som då ska kunna tolkas av en psykoanalytiker. Och alla som håller på med drömforskning, de är ju ganska frustrerade över Freud och Jung, som ju var hans lärjunge.
Och vad är det största felet med Freud då?
Ja, men problemet är ju det här med att man ska bevisa saker. Det är ju sånt som jag får göra hela tiden. Och det är alltid någon som har invändningar mot vad jag gör och tycker att jag ska bevisa det på ett eller annat sätt. Och det här kan ju ta åratal och decennier för mig och mina kollegor att göra. Men för Freud och Jung så hade de den här teorin där de säger att det finns den här eller de här få funktionerna med drömmar. Och de behöver inte bevisa det.
Så att de har fel bara för att det här går inte att bevisa?
Nej, ja, det kan mycket väl vara så att mycket stämmer i detta. Och att det faktiskt att det finns icke-medvetna processer i hjärnan, det gör det ju. Och det är ju sådana processer som skapar våra drömmar. Absolut. Och de kan definitivt handla om våra vardagliga problem då, som vi har under vaket liv.
Men alltså problemet med teorin det är att det går inte att veta om det stämmer eller inte. Är det det som är problemet?
Ja, det är det som är problemet.
Lyssnaren Ann, hon är övertygad om att drömmarna kan berätta något om oss själva och så här skriver hon i ett mejl till oss. Jag har både dagrestdrömmar som mest handlar om sånt som hänt eller ska hända, men också drömmar som verkar komma någonstans från djupt in i mitt inre och som handlar om barndomsupplevelser som jag inte är fullt medveten om. Jag har också återkommande drömmar som handlar om studier och arbete som jag kallar för mina stressdrömmar. Jag drömmer också om människor jag känner, om det har varit något problematiskt eller ouppklarat. Alltså hur vanligt är det att drömmar kan gestalta sig på de här sätten? Lite stress, lite ouppklarade grejer, lite olika saker.
Det här tycker jag visar att drömmar kan vara väldigt olika, ha väldigt olika innehåll. Dels för att det kan handla om dagsaktuella händelser som vävs in i drömmarna. En del drömmar som ter sig, för oss själva i alla fall, som symboliska och lite svårare att ta på. Men återigen, det här med stress och arbete, då, det är ju som, lite som den första typen där, att det är vardagslivet som återspeglar sig i vad som dyker upp i drömmen.
Men Ted, hon är också då anlyssnaren, hon är också övertygad om att drömmen har ett budskap från djupt in i oss själva. Vad tycker du, är det så?
Jo, men jag tror man kan säga det. För de kommer ju från djupt inne i våra hjärnor, ur våra hjärnor. Om det sen är på det här freudianska eller jungianska sättet, eller om det är mer tydligt direkt vad som händer i vårt vakna liv och som inte är symboliskt men ändå återspeglar precis det som händer, så kommer det ju ändå inifrån oss. Det är saker som ligger oss om hjärtat, som vi tänker på mycket, som kommer tillbaka där.
Men finns det vetenskapligt stöd för tanken att drömmarna kan göra oss uppmärksamma på känslor och behov som vi inte riktigt vill eller förmår ta på allvar?
Ja, det här med känslor är ju viktigt. Om det är någonting som så att säga kommer in ifrån dagen före, så är det ju känslorna som återkommer i drömmar och kanske inte precis det som har hänt, det här som vi kallar för dagsrester då. Och absolut, jag tror att det kan vara en av huvudfunktionerna, det vill säga känslomässig reglering kan man kalla det.
Mm. Men man kan alltså bli uppmärksam på sånt som man kanske försöker hålla sig borta ifrån, för det är jobbigt.
Det kan till och med vara så här att istället för den här symboliska budskapen, så kan det vara så att drömmar helt enkelt skriver oss på näsan det vi liksom inte ser när vi är vakna.
Ja, jag tycker det är väldigt explicit ibland. Ja. Ingen symbolik utan tydligt.
Ja.
Tydligt. Jag kan stå uppe på ett berg, svårt att komma ner. Väldigt tydligt att det är liksom lite för mycket på en gång. Men sen så avslutar Ann sitt mejl så här med att beskriva ytterligare en drömkategori. En fin och märklig dröm kallar jag min bebådelsedröm. Jag står ute i ett hav med vatten upp till bröstet. Det är lugnt men stort. En ganska stor fågel kommer och sätter sig på mitt huvud. Det är en mycket positiv dröm, som en välsignelse. Jag är gravid men visste det ännu inte när jag drömde. Jag är inte religiös och lever inte i ett sådant sammanhang. Den här drömmen kändes som en gåva. Vad hade du tänkt om du hade drömt något liknande?
Ja, först är det ju en väldigt vacker dröm, måste man säga. Det här är en dröm som känns symbolisk ändå. Det skulle jag absolut göra. Men ur ett vetenskapligt perspektiv så står man ju liksom svarslös inför någonting sånt här.
Svarslös?
Ja, jag kan inte riktigt förklara vad det är som händer här. Men det är ju väldigt fint.
Therese har lyssnat på ett program som du och jag gjorde för ett tag sedan, Pontus, där du sa att drömmar vanligtvis är vardagliga. Så här skriver hon i ett mejl. Min uppfattning är att drömmarna är ologiska, orealistiska och osammanhängande. Mina drömmar utspelar sig ofta på helt okända platser, i byggnader som inte liknar några andra, med personer jag aldrig har träffat. Och handling och geografi ändrar sig ofta flera gånger under samma dröm. Härom natten drömde jag visserligen om min hund, men plats och situation var helt nya. Är denna typ av drömmar ovanliga, och vad beror det på att jag i så fall har dem?
Mm. Det är sällan man exakt upplever till exempel en speciell plats i en dröm. Det liknar något ställe, man kan tänka att det där var nog de där kvarteren där borta, men det är inte riktigt samma sak. Det där med annorlunda miljöer och de här scenförändringarna. Man går runt ett hörn och så kommer det upp något helt nytt. Det är ju väldigt typiskt för drömmar.
Vilken sorts drömmar är egentligen vanligast? De vardagliga eller de absurda?
De vardagliga är de vanligaste. Enligt de här drömstudierna som gjordes redan på 60-talet. Då, där man jämförde drömmar. Och det finns de som säger att uppåt 90% av alla drömmar är sånt som faktiskt skulle kunna hända i vanligt vaket tillstånd. Med de här olikheterna då, att det är inte riktigt samma platser och miljöer och så vidare. Men ganska många drömmar handlar faktiskt inte om så mycket, utan det kan vara att jag går ner för en gata, det är gula hus, solen lyser, jag åker förbi en buss, jag vet inte riktigt vart jag är på väg, jag har ingen speciell känsla, negativ eller positiv i kroppen. De drömmarna kommer vi inte ihåg så lätt om man inte för en drömdagbok, utan vi kommer ihåg framförallt de här som avviker mycket.
Mm-hmm. Så att det kan vara därför Therese tycker att hennes drömmar är ganska extrema, för att det är de drömmarna hon kommer ihåg.
Alltså det verkar faktiskt vara det som är förklaringen.
Men vilken roll spelar egentligen personligheten för hur drömmarna ser ut?
Ja, lite studier finns på det. De här olika personlighetsdragen, som att man är neurotisk eller inte, spelar in. När man är mer neurotisk så blir det fler negativa drömmar till exempel.
Mer ångest.
Ja.
Mer mörker.
Ja. Öppenhet är en annan kategori. Och då blir det fler drömmar. Mer symboliska drömmar som man kan kalla dem.
Men det här med fantasin då? Om man har mycket fantasi, påverkar det drömmen också?
Ja. Det där är ju lite svårt att liksom säga vad fantasi egentligen är. Men har man en sån föreställningsförmåga och kan leva sig in i saker, så verkar det också som att man oftare har mer liksom intensiva, fantasifulla drömmar faktiskt.
Vi har gjort flera avsnitt om drömmar, och vid ett tillfälle så sa du att människor ofta drömmer mindre när de blir äldre, minns du det?
Ja, det sa jag nog.
Och det fick vår lyssnare Ulla att skriva så här till oss. Drömmar är oerhört spännande, tack för programmet, men jag vill genast protestera mot påståendet att man drömmer mindre när man blir äldre. Jag har fyllt 83 och drömmer ofta. Jag brukar trösta mig med att jag har ett rikt inre liv, när jag absolut inte förstår varifrån drömmarna kommer.
Nej, okej. Vad roligt att höra.
Roligt att höra, men vad beror det på att en del människor drömmer mer än andra, även när de blir äldre?
Det där ser man ju också, att vi verkar drömma ungefär lika mycket allihopa. Alltså när vi har våra REM-sömn, då, och man växer den, så är det 70-80% som säger att de kan återge någon dröm. De har drömt någonting. Så det är inte alltid som man drömmer någonting, med andra ord.
Så att människor drömmer ungefär lika mycket, men man är olika bra på att minnas drömmarna, är det
ja.
Det?
Precis, en del glömmer dem direkt och en del efter en liten stund då. Och vissa kan ju faktiskt komma ihåg under större delen av dagen, men det är lite ovanligt faktiskt.
Men det här då att drömmandet inte avtar med åldern, hur vanligt är det?
Ja, man ser när man gör samma undersökningar och väcker äldre personer ur sömnen, ur REM-sömn specifikt, så är det 40-50% som kan säga att de har drömt någonting. Så att det minskar. Men hur många och vilka som har kvar sina drömmar, det kan jag inte riktigt svara på.
Nej, det förstår jag. Men vad beror det då på att drömmandet ändå avtar rent statistiskt med åldern?
En förklaring är att det är mindre REM-sömn. Det är liksom mer känslor, kan man väl säga, hos yngre personer. Det är lite jämnare känsloliv när man blir lite äldre. Och känslor är viktiga för drömmar. Sen är det ju mekanismer som skapar de här drömmarna. Och de kanske inte är riktigt lika alerta när man blir lite äldre.
Men om man tänker sig då att man har passerat 80, så blir man extremt kär. Då kanske det blir lite mer drömmar.
Ja.
Starka känslor.
Ja, det är ett bra sätt att drömma med.
Lyssnaren Stig, han har tänkt på om det skulle kunna finnas någon likhet mellan hur drömmar och AI fungerar. Så här skriver han till oss. Drömmar har fascinerat mig länge. Det är som om hjärnan producerar film inuti mitt huvud. Nu när AI diskuterar så mycket, tycker jag det kan finnas en likhet mellan AI och drömmar. AI trålar ju internet efter fakta. Kanske hjärnan fungerar på ett liknande sätt när vi drömmer.
Jo, kopplingen mellan AI och drömmar den är intressant. Jag har inte tänkt på den tidigare, men AI har ju utvecklats utifrån hur hjärnan och nervcellerna bearbetar information. Och det liknar varandra på ganska många sätt. Drömmar bearbetar information, det som vi har lärt oss. Och det gör ju AI också, hämtar in tidigare intryck, om man säger så. Och det här med att skapa associationer som ju kan vara en av drömmarnas funktion. Det är någonting som både drömmar och AI gör, skapar nya kombinationer av vårt vetande.
Men du har liksom pratat om likheterna. Vilken är den största skillnaden då mellan hur AI och drömmar använder den information som finns? Det är ändå stor skillnad på att vara uppkopplad bara på sin egen hjärna som drömmarna och hålla på och leta information på hela internet.
Mm. Den stora skillnaden är väl just det känslomässiga. Det har ju inte AI, men det har vi i överflöd.
Avslutningsvis Pontus, vad tycker du främst kan vara bra att känna till om drömmarna för att vi ska ha så stor glädje av dem som möjligt?
Ja, men det är att saker som händer i drömmar, det säger någonting om vad vi tänker på och vad som är viktigt när vi vaknar. Men som vi kanske inte riktigt har uppmärksamhet på då.
Ja, så att drömmarna kan göras mer uppmärksamma.
Ja.
Mm. Och det kan vara bra att veta.
Ja, de kan ha ett viktigt budskap.
Men är det rätt sätt att förhålla sig till sina drömmar att man ska försöka ha glädje av dem?
Det tycker jag man kan ha. Men det behövs inte.
Nej, man får välja själv.
Ja.
Så roligt att prata med dig Pontus. Vi ses snart igen.
Det gör vi. Tack.
Gäst var Pontus Wasling, hjärnforskare och läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Producent var Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.
Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Klockan är 3.
Det blir nyheter från Ekot. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangören som polisen hade räknat med. Enligt arrangören kom det över 30 000 demonstranter. Man hade väntat sig som mest 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. Enligt polisen kan arrangörens uppgift om 30 000 deltagare mycket väl stämma, skriver TT. Israel kommer inte låta organisationen Freedom Flotillas fartyg som seglar mot Gaza att nå fram dit. Det här säger Israels försvarsminister. Han säger även att man gett instruktioner till militären om att fartyget ska stoppas. Ombord på fartyget ska det finnas nödhjälp och ett antal aktivister, bland dem Greta Thunberg. Den sedan tidigare aviserade utväxlingen av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina kommer att inledas nästa vecka enligt Ukraina. Beskedet kommer sedan länderna anklagat varandra för att inte leva upp till den överenskommelse som nåddes vid mötet i Istanbul nyligen. Överenskommelsen innebär att man ska utväxla alla soldater som är allvarligt skadade, samtliga soldater mellan 18 och 25 år samt kvarlevor efter 6 000 stupade soldater från vardera landet. Ett av Sverigedemokraternas toppnamn, kommunalrådet i Göteborg, Jörgen Fågelklo, hävdar att människan inte har orsakat klimatförändringarna, rapporterar GP. Fågelklo ska vid ett möte i stadsbyggnadsnämnden ha sagt att klimatet ändras men att människan inte haft någon inverkan på det. Fågelklos inställning strider mot både Sverigedemokraternas principprogram och forskningen. Olyckan igår när en flicka föll ur en åkattraktion i Gustavsberg utanför Stockholm berodde på handhavande fel, uppger det ansvariga företaget. En anställd ska av misstag ha kommit åt en bromsspak. Vid olyckan föll en flicka som är yngre än 10 år ur karusellen, men fallet var lågt och flickan var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus. I kväll och i natt blir det skurar på många håll, men längst upp i norr klarnar det upp. Imorgon får Götaland blåsigt, en del sol men också enstaka skurar och 14-18 grader. Svealand regnskurar på många håll, 15-18 grader. Södra Norrland halvklart till mulet med skurar, 10-15 grader. Norra Norrland en del sol men moln och skurar brer under dagen ut sig, 15-20 grader. Per Edberg med Ekonyheterna.
P1, Sveriges Radio.
Den 4 februari i år var en svart dag i Sverige. En dag som många av oss kanske ännu inte fullt ut haft förmåga att riktigt ta in och förstå. Trots det här väcktes omedelbart ett omfattande engagemang för kärlek, värme och gemenskap. Och bland en del fanns en tidig längtan att försöka återta det som blivit raserat.
P1 Dokumentär.
Här är den sången som jag har plinkat när jag har suttit själv och bara inte gjort så mycket. Det var liksom inte tänkt att någon skulle höra, men ja, nu kommer det.
Idag klockan 12:33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum, där jag var.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i svensk historia.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska. En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Här är ju den vanliga gångvägen. Jag brukar snedda över skolgården här.
Örebro, 2025.
Oftast kraftigt försenade med raska steg.
Emma är lärare i svenska för invandrare. Hennes elever är vuxna och många kan varken läsa eller skriva när de kliver in i Emmas klassrum.
Jag jobbar ju nu med elever med kort eller ingen skolbakgrund. Och det här är deras första möte ofta med skolan. Det är ett lätt läraruppdrag för att det finns så mycket att hugga tag i. Det är så lätt att hitta deras behov och att bara jobba emot, att bygga språk, att bygga nya förmågor ihop. Man växer ju tillsammans med de här eleverna.
I nästan 10 år har Emma jobbat på Campus Risbergska. Det är en stor komvuxskola med 2500 elever.
I ån där nere?
Ja.
Svartån?
Ja. Det är ju liksom en... Det här ligger ju lite off. Men det är ju en av de fina fördelarna här. Att man, när man behöver ta några djupa andetag utanför jobbet, så ligger det väldigt nära att bara kliva ut. Nära till sinnesfrid om man har stressigare dagar.
Hon säger att det är en plats för framtidsdrömmar.
Rakt fram här så är den entrén där jag brukar gå in. Och här ser vi nu liksom rakt igenom skolan. Det är en lång korridor där som löper rakt igenom.
Och så blir det den 4 februari.
Där jag ju vet att det är personer som har blivit skjutna eller tror. Ja, det var ju en alldeles helt vanlig dag. Vi skulle börja våra lektioner. Och jag går in i klassrummet och jag ser några elever som sitter där som har hamnat i fel sal. Så jag ska gå över till min kollega och fråga ifall jag ska skicka över dem. Och då hör jag den första smällen. Och jag hoppar till. Men jag tänker att Undrar om det var ett skott. Nej, det var inte ett skott. Så där låter inte ett skott. Och sen kort senare kom det en till.
En man har tagit sig in på Risbergska. Han har med sig ett gitarrfodral med flera tunga vapen och mycket ammunition. Så börjar han skjuta.
Och då tar jag med mig mina elever som är närmast. Jag säger, nu går ni in här, vi går in här. Och jag får med mig några som liksom vill dra iväg, men jag drar in någon och säger, nu går vi in här. Och så låser jag dörren. Och då har jag en kollega som inte skulle vara där bakom mig som säger, Emma, jag är här. Som hade gått in i rummet när hon hörde smällen. Så vi var två lärare och 14 elever i det rummet.
Nu minns jag inte meddelandet ordagrant, men det var någonting i stil med att det är skottlossning, men hon är inrymd i klassrummet. Det var liksom det första kontakten jag fick.
Johannes, Emmas sambo, får ett sms.
Det var svårt att veta vad jag skulle göra riktigt. Om jag skulle åka hem eller om jag skulle avvakta. Ett tag tänkte jag att jag skulle åka ut till Risbergska, men det förstod jag ju snabbt att det var ju meningslöst med tanke på att det var ju en omöjlig plats att komma fram till eller besöka vid den tidpunkten.
I flera timmar sitter Emma och hennes elever i klassrummet. Det ringer i elevernas mobiler. Det är deras barn som måste få veta om föräldrarna är i säkerhet.
Om vi sitter här inne och instängda nu så är sant.